Hugga Mörts. Klockan är 7:02 denna morgon. Den 29 september 2004, en onsdag. Och vi har en 7,3 grader sådär för fönstret här i Nacka just nu. Jag ska väl öppna gardinen lite. Ja, det är faktiskt blå himmel där ute och vita, lite gula moln, för att solen lyser liksom rakt upp på molnen. Den är precis på väg att gå upp här. Ja, den har faktiskt gått över horisonten, men den är fortfarande bakom lite hus och träd där jag bor i Nacka. Men det är en vacker morgon igen, lite kylig då som sagt. Och det ska inte bli mer än 7 grader under dagen, och det går väl upp kanske till 12 grader senare under dagen. Och det kommer vara lite växlande molnighet så här framöver. Och ikväll så mulnar på lite igen. Vinden 2 meter per sekund. Så ligger det till. Ansvarig utgivare för denna sändning i Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg. Jag finns här på morgnarna mellan 7 och 8 på vardagar då. musik sådär. När det står Cortazar är det vi hör här så här på morgonen. Ja, det var annat än igår det. Då satt jag och sände på, jag ska se på den här stationen. Ja, det låter ju lugnt och trevligt nu, men ja, det var ganska lugnt och trevligt. Jag fick en chans att spela Oldies igår på radio. Det var jättekul. Jag fick chans att köra på Radio Nords gamla våglängd, 495 meter, eller är det 498, jag vet inte riktigt, 495 jag för mig till 603 kHz ifrån havet då, där Radio Nord sände, vilket också var ute i Östersjön fast lite längre norrut. Jag sände direkt ifrån Pirate Radio 603 AM som sände det ifrån en sån här skuta, från en båt fast på Åland då. De ligger vid Mariehamn, i Mariehamn. Och så att det finns många likheter med gamla Radio Nord. Sända från båt, sända på samma våglängd och spela oldies från den tiden. Det var ganska roligt faktiskt. Så att jag sände det här igår. Några timmar. Kul att testa. Och ja, vi får se. Det är så här liten kul grej, liten rolig grej. När man är radioentusiast så är det någonting som betyder någonting speciellt att kunna göra det. När var det Radio Nord sände där nu? Det var 1961 och 62. Så det blir alltså, ska vi tänka det, 42 år sedan blir det. Ja, det blir något sånt där, 42 år sedan. Och såna här låter ungefär körde jag lite oldies. Och så körde jag lite nyare sen också. Så att, det var ganska kul. Vi får se om det blir en sändning igen. I så fall kör jag väl mellan, vad blir det, 14 och 17 svensk tid kanske. Man kan höra massa på 16-10 kHz, men det går lite dåligt. Och den här signalen vi hör nu, det är alltså från internet. De ligger ute på internet också, men jag vet, de har ingen sån enkel internetadress att hitta, så att jag vet inte. Det är massa konstiga nummer, så att jag vet inte riktigt hur man får in dem. Men så det var ganska kul. Det är en radiostation som väl, ja, det vill återstå att se vad det blir av den, om det blir någonting av den. Den ligger och kör, som sagt, ifrån Åland. Och det är väl riktigt low budget, eller no budget. Och de har lite problem med det tekniska, men det finns en potential i alla fall att de skulle kunna komma på fötter och få igång verksamheten och börja rulla sådär. Så det återstår väl att se. Det vore kul om det gick, för det vore väldigt roligt, eftersom det är en radiostation som är lite annorlunda än vad vi har, eftersom det återknyter lite till historien. De kör alltså sånt här löst format, så att alla stationer som spelar musik nu för tiden är väldigt hårt formaterade och programmerade. Och det är inget fel i det. Jag var själv med och startade den, hela den trenden. Det var kanske först att starta det i Sverige, man ska få vara så skryt som med SAF Radio. Då startade den trenden av att ha stationer som man har ett fast musikformat och man har det tekniska ordnet så att det rullar på väldigt enkelt och lätt, så att allting bara rullar. Man har fasta långa tider för diskjockerna och sådär. Och fasta tider för när saker ska komma med inslag eller reklam och sånt. Och liners och allt vad det är. Så att, jag var först och startade i Sverige, så jag är inte emot det. Men innan dess så körde jag mycket en stil där man väljer låtarna allt efter man sitter och kör. Man plockar lite låtar här, lite där och väljer låt efter låt samtidigt som du går och står och spelar. Och så är allting improviserat. Man har ingenting bestämt innan. Och det är ett sätt att göra radio på som jag var van vid. För det var så vi hade börjat när vi började leka med SBC och sånt här för länge sedan. Började sända det, så var det så vi körde. Och för mig är det ganska kul, för att jag sitter i det hus där jag växte upp och där sände jag de första SBC-programmen. Nej, det stämmer inte. Den första sändningen gick faktiskt från en annan kompis här som heter Christer Berg. Just det, där sände jag ifrån den första sändningen. Men sen sände jag en del här hemifrån och sådär. Och sen en del från min kompis Åke också, tror jag. Men så att det var så det började. Man satt och spelade låtar. Nu när man börjar närma sig 50 år gammal, så är det kul att gå tillbaka till rötterna och börja spela låtar så där igen och välja liksom allt eftersom och improvisera fram och göra det i samma hus. Så det var jätteroligt. Och det är kul också här sända på mellanvåg, eftersom jag lyssnade på Radio Nord en del just i det här huset också, så är det kul. för mig att liksom gå tillbaka till rötterna innan man drar gräsmattan över sig för sista gången. Så det är därför det är kul att göra det. Kul att köra på det sättet. Och sen var det kul om den här stationen också överlevde och verkligen blev någonting, tycker jag. Men det är så långt om den, 603 kHz. Och den hörs lite svagt här. Så om jag stänger av mina bildskärmar så kan vi höra hur det låter om man lyssnar på Mell. Så här låter de på internet. Om man tur då kan man höra det på mellanvåg här också. Vänta, ska vi se. Alltså man hör ju vilken låt det är de spelar. Det här är alltså, nu lyssnar jag på mellanvåg och It's All Right Now, jag kommer inte ihåg vad den låten heter, men den är ganska trevlig faktiskt. Så att så här låter det på mellanvåg just nu i Nacka. Och det är när det är ljust ute. När det är mörkt ute så kommer andra stationer och stör. Så då går den här signalen svagare och svagare. För då kommer ryssar in och lägger sig ovanpå. För de går in bättre då. Så att det är när det är ljust ute man kan höra. Så man hör ju vilken låt det är. Vilket kan vara kul att kunna följa. Men när de vill börja prata på stationen så går det inte att höra vad de säger. Så att... Och de här knäpparna ni hör, det är naturligtvis lokala... Sak. Om jag slår igång min bildskärm här nu, ska vi se. Där. Det är bara ena bildskärmen, jag har en till bildskärm också. Så om jag stänger av bildskärmen där så hör man hur mycket den stör. Och den är alltså... Ja, den är väl 5-6 meter ifrån radion, för radion står uppe på taket här. Så att bildskärmen är ganska långt ifrån och ändå så stör den. Så då inser man hur mycket dagens bildskärmar då, om man befinner sig i en stad där det alltid är någon granne som tittar på tv, vilket stör enormt, eller har en dator på eller sånt här. Lysrör och turistor, de kan också störa. Så att, men därför så kan man höra dem på internet, vilket är en fördel. Så här låter de på internet. Och då är haken att det hackar ur, som du märker nu. Det lät ju bra på internet, men sen försvann det plötsligt. Kanske kommer tillbaka här en stund. Nu händer något. Ja, det är bara en ny låt. Stökig låt. De spelade just det. Där, nu kommer det på internet här, nu ska vi se. Ja, just det. Och då så fördröjning, så att det är väl någon minut mellan vad man hör på mellanvåg innan det kommer på internet, som ligger lite senare då, eftersom det alltid är digital fördröjning på internet. Så, men det är roligt i alla fall. Det kan ju prova på 603 kHz. Ju längre mot Norrtälje man bor, desto bättre går signalen. Och här i Nacka så är det som sagt lite halvdant om man får in den. Så att det är roligt. 603 AM Pirate Radio. 603 AM heter de. Ligger sänder från Orlando, från en båt precis som Radio Nord gjorde, ifrån samma hav fast lite längre norrut och på samma våglängd. Så det är alltid roligt. Och nu kan jag slå igång bildskärmarna igen här. För utan bildskärmar känner man sig faktiskt man känner sig helt vilsen i dagens medievärld. Man måste ju ha bildskärm framför sig så man vet vad det är man ska säga. Det var ett intressant tv-program igår om Vänsterpartiet och deras skumma förhavanden med Öst. Det var Uppdrag granskning som hade det programmet. Det var jätteintressant. Innan jag berättar det så hittade jag på DVD inne på... Nej, Svenska Dagblad var jag inne på. Och där står det att ett annat sånt här extremistparti, Nationaldemokraterna nämligen, vilket är ungefär samma som Vänsterpartiet. Och det är faktiskt så att partiledaren för Nationaldemokraterna var tidigare med i VPK eller V där och nu. Men det, varför jag tar upp dem, det är för att Nationaldemokraterna och Vänsterpartiet är ungefär samma sorts parti. Men de ena får då komma in i de fina rummen. Så här är de finaste rummen i Sverige, blir tagna på allvar. Och de andra är stängda helt utanför. Och det är ganska intressant när partierna är så lika varandra och har så liknande program och så liknande idéer och alltihopa. Så jag kollar här, det står, alltså, jag gick in på, det står, alltså i Svenska Dagbladet så säger partiledaren för ett av de här extremistpartierna, då Nationaldemokraterna, han säger att det har varit inre splittring i partiet, det har bara blivit värre och värre, mer jag har försökt ordna upp saker och ting. Och han gick tidigare ur Sverigedemokraterna av samma anledning, att det var för rörigt och stökigt. Och det finns tydligen en splittring mellan äldre som vill driva frågorna, partipolitiska frågorna, och de yngre som vill ut och slå sönder, här på sig, aktivister. Så och jag vill peka på här, det är att alltså de stora likheterna mellan de olika extremistpartierna i Sverige, vi har ju VPK då, eller V som det heter då, Vänsterpartiet, som är ett likadant extremistparti och som har en underlärning i tillåtna och helt accepterade och till och med hyllade inom det etablerade, medans ett annat parti helt utestängt. Och det tycker jag är så intressant, för tittar man på partiernas politik och innehåll ser ju så stora likheter. Det är egentligen bara en enda skillnad, och det är invandringspolitiken som de skiljer sig åt. Annars ser de väldigt lika, de här partierna. Och just det här att de har falanger och strider inbördes väldigt mycket är också väldigt typiskt. Så det är ju intressant. Och en annan sak som händer är att de börjar gå ihop mer och mer. Jag har ju länge sagt att vi ser hur de här vänster- och högerpartierna, man kan kalla dem för det, hur de närmar sig varandra och går ihop. Alltså partier som Vänsterpartiet och Nationaldemokraterna då mer och mer liknar varandra, går ihop mer och mer. Och det är ingen tillfällighet att partiledaren för Nationaldemokraterna kommer ifrån Vänsterpartiet. Det är liksom ingen slump att det bara råkar bli så, utan det är helt enkelt så att det ligger så många likheter i både ideologi, politik och syn, samhällssyn och så vidare. Så att det hänger liksom ihop, det är inte så konstigt. Och men Vänsterpartiet har ju onekligen betytt mer i svensk politik, eftersom de är större och har funnits längre, så att de har ju betydligt mer tyngd. Det är betydligt intressantare och kolla dem. Och det gjorde då Uppdrag granskning igår. Det programmet sänds i pris. Kolla tabellen eller vad det heter när det går. Det kan jag rekommendera. Det kommer ett andra program i samma serie. Det man riktade in sig på Uppdrag granskning igår, det var alla de pengar som Sovjet, eller Moskva ska vi säga, via underländer. Moskva betalade en massa pengar till VPK och V. Och dels till partiet för att hålla det igång här i Sverige, och dels privat till höga partifunktionärer, inte minst partiledaren Lars Werner till exempel, och vice partiordföranden och med flera partisekreterare och allt vad det hette. De fick gratis resor då till östländerna, och de fick sprit och bjöds på stora fina saker och blev underhållna. Och det fanns då en hög partiman inom VPK som satt på östtyska ambassaden här i Stockholm och skvallrade om vad de olika vänsterpartisterna ansåg om ditt och datt. Ja, så Johan Hermansson kan man inte riktigt lita på. Han är inte riktigt lojal mot Sovjet och så vidare. Och Lars Werner kan man mer lita på. Han är liksom lättare att påverka sig. Så att det satt alltså spioner för öststaterna på VPKs verkställande utskott och partisamling och sånt där, och berättade vilka man skulle satsa på och inte satsa på. Så att med andra ord så styrde Moskva en hel del av vad VPK gjorde. Och det här var efter splittringen när APK gick ut. För VPK splittrades ju upp, jag tror 1977 eller något sånt där, som det fanns en falang av öppet sovjettrogna, och de har oftast funnits i Norrbotten. De har ofta varit äldre, betongkommunisterna, som var en falang inom VPK. Och så fanns det de mera flummiga hippiekommunisterna, en annan Stockholmsfalang då, som var de två stora hörnstenarna inom VPK. Och de här gamla betongkommunisterna som var trogna Stalin och Sovjet och allting, de slogs ur och bildade APK, Arbetarpartiet kommunisterna, någon gång 1977. Men det intressanta var när det skedde så blev man här i Stockholm så orolig att man skulle tappa kontakten och alla förmåner med öst, så då började de i Stockholm, höga partifunktionärer, de högsta inom VPK i Stockholm, de började resa och smila till östländerna, började liksom gå till ambassaderna och prata och liksom försöka smila sig in för att öka kontakterna ifrån Sovjet och in i VPK. Så VPK blev faktiskt mera sovjetvänligt i verkligheten, fast man inte sa det öppet, efter att APK slogs ur. Därför bör man verkligen säga, vi måste ju verkligen se till att vi inte tappar kontakten. Tänk om APK blir dålig. Och det visar ju alltså hur man i Stockholm så starkt såg på den här styrningen ifrån Sovjet. Och därifrån pengarna kom och bestämmandet kom och sådär. Så att om nu APK slogs ur, så man var rädd att APK skulle blomma upp och få massa pengar och bli inflytelserika, och VPK skulle hamna i skuggan. Så att man såg det som så viktigt att då börja smilla in sig med dem i Sovjet. Det är min analys. Det kan också vara så att man såg upp så till Sovjet, så man verkligen ville vara deras gunstlingar också, och inte ville att några andra skulle bli gunstlingar. Jag vet inte hur mycket som var psykologiskt, hur mycket som var ekonomiskt eftersom de fick pengar, och hur mycket som var att de politiskt och tänkt att styrkan kommer ju från Sovjet, därför vi får pengar och därför vi får styrning och allt möjligt. Och det intressanta är också, man undrar hur mycket styrde Moskva svensk politik och Sverige överhuvudtaget. Det är helt klart att de styrde vad som hände inom VPK då ganska mycket, med vilka som skulle få höga poster och sådär. Men om nu VPK är satt på östtyska ambassaden och så vidare och skvallrade om vad de hade gjort, för berättade liksom exakt i detalj vilka iakttag som de hade gjort då på VPKs parti och sådär. Hur mycket satt de inte och skvallrade om för övrigt vad de såg? Hur mycket satt de inte och skvallrade vad de, till exempel på Sveriges Radio, vilka de hade sett som var positiva eller negativa till Sovjet och till USA och sådär? Och hur påverkades då via manipulation då, vilka som skulle få jobba och inte jobba och sådär. Jag har hört att i Finland så hade Sovjet styrsel på hela den politiska verksamheten. Inte bara kommunistpartiet där, utan även alla partier i Finland. Så var det, ingen kunde bli partiledare om det inte var okej att de från Moskva. För de var inne manipulerade och fixade. Och KGB hade en väldigt stark närvaro i Finland också. Och det var alltså under Urho Kekkonens tid. Så det här är ganska ruskigt, man undrar. Och när man ser då hur media i Sverige har varit väldigt vänstervridigt under åren, så kan man inte hjälpa att undra hur mycket av det som kom ifrån Sovjet. För det var knappast några sovjetkritiska artiklar och reportage alls. Och det var väldigt mycket mot USA illa. Det började från 1965. Och det intressanta var att det var 1964 som C.H. Hermansson blev partiledare, och han var då, öppet var han mer mot Sovjet, men smilandet med Sovjet fortsatte. Och då är frågan om det också har varit en medveten politik att ligga lågt. Ja, det har det ju varit, att ligga lågt med den här öppenheten med Sovjet. Det har man inte pratat så mycket om, och tvärtom att låtsas att man inte var så gullande med Sovjet, och så har man varit det. Och när jag säger Sovjet menar jag hela blocket, för att till det även alltså många av de här öststatsländerna, de var ju styrda, eller alla var ju styrda från Sovjet. Det Östtyskland gjorde, det var ju på order från Sovjet. Så att i många fall hade alltså VPK kontakter med östtyskar. Men det var alltså samma sak. Och det var ju andra länder i östblocket. Så jag rekommenderar verkligen att kolla in Uppdrag granskning när reprisen nu går med det här programmet. Och det kommer även ett program till i serien där man ska titta närmare på Lars Olyckan Åhly, som alltså öppet säger att han är kommunist fortfarande. det var ett väldigt intressant program i alla fall igår. Uppdrag granskning, ni kan rekommendera när det går i pris. Och det var de offentliga hemligheterna som beskrevs som VPK. Och just det faktum att det var kända saker, fast inte alla detaljer som beskrevs, så visade än mer vilken enorm falskhet vänsterpartister besitter och besatt. Ja, några av dem kanske var otroligt dumma, naiva. Till exempel så intervjuades dagens unga vänsterlederska, vad nu heter. Hon verkar totalt förd bakom ljus och totalt omedveten och naiv. Så att det bara är pinsamt. Jag minns inte vad hon heter nu, men hon har ingen koll på läget. Hon är totalt missledd. Men de som är äldre, såna som Lars Werner, de visste ju vad som pågick. De bara utnyttjade och fick sprit och... Han begärde på sprit och Östtyskland betalade, de andra länderna betalade. Han fick gratis semesterresor, han satt i bastun med sån här det där folk, allt vad det var, och berättade öppet. Det var som väldigt nära öppen kontakt när en som Lars Werner och andra höga partimänniskor frotterade sig med folk ifrån öst. Och det är klart att då berättar de alla hemligheter. Jag minns att jag intervjuade Lars Werner en gång. Det här när de ville förbjuda närradion då, som VPK ville i Sverige, när precis vi började sända 1979. Så jag frågade honom, han var ju väldigt negativ. Och då tänker man så här att jag hade ingen närmare kontakt med honom än så. Men då tänker man att ja, men sånt måste de ju kunna sitta och berätta i bastun, att nu är det någon ny radio som har kongat. De vill bara sända själva. Det är självklart att det inte var populärt då ibland. När de satt på den östtyska ambassaden. Att sånt där som nära, det var inte intressant. Så det är självklart att de fick hjälp då, VPK, att försöka stoppa det. Bara ta som ett litet exempel. Hur alltså vi här i väst har påverkats av Sovjet. Och VPK har då varit länken in. De har varit spionerna. De som har hjälpt förtryckarmaffian i Moskva att kunna köra sin politik och utvidga sitt välde. Vi har alltså haft medlöpare och kvisslingar mitt ibland oss. Och de hette i första hand då VPK med flera, naturligtvis. Så många var inte öppet med i partiet, men ändå. Och det här är någonting ganska ruskigt, och vi ser inte mycket i pressen om det här. Och därför var det här programmet Uppdrag granskning så revolutionärt. Och det var Janne Josefsson som gjorde reportaget. Så alla de vänsterpartier, de flöt alltså bara ovanpå folkens lidande. I öst så satt folk i slavläger, de torterades. Bokstavligt talat, inte som man pratar om i Irak, utan bokstavligt talat torterades, mördades, avrättades. Och de pengar som den här juntan i Moskva fick på folkens lidande i öst, en del av de pengar skickades till VPK, som tog emot de pengarna för egen vinning och för att bygga upp sitt parti. Vi har alltså haft ett gäng kvisslingar i Sverige som har stött främmande makt, förtrycka makt, och dels för egen vinning med semesterresor, med sprit och allt möjligt, och dels hyllat dem då. Det är ganska ruskigt. Så och det här som de högsta VPK:erna ofta, de är i partistyrelsen och partiordföranden själva och vicepartiordföranden och allt vad det heter, presssekreterare, vad heter det, partisekreterare och alla de där högsta garnityret. Så de flöt alltså bara ovanpå folkens lidande i öst. De tog emot pengar till partiet och privat. De hyllade massmördarna. Jag tycker det finns ett ord för sådana svin alltså. Och igår satt de då i tv. De var väl lite rädda för Uppdrag granskning, och tv som brukar vara så positivt inställda till dem. De är som mest, har varit som mest gullade med av alla partier. Så att jag tror inte alls att de var dugg rädda att ta emot Uppdrag granskning. Men jag tror inte de gillade frågorna. De satt och smilade och vände och vred på sig och försökte, ja men jag visste ingenting. Alltså, vice ordföranden i VPK hade vid ett tillfälle rest ner samtidigt som det där höll på fall, och folken reste sig mot förtryckarjuntan i Berlin och Moskva och var ute på gatan och demonstrerade. Samtidigt så reste vice ordföranden i VPK ner med ett hyllningstelegram som Lars Werner hade skrivit och räckte över till, var det Honecker som satt då? Och då frågade Jan Josefsson om det, hur det kändes och vad det när folket reste sig mot juntan. Han var nere med ett brev som hyllade Honecker, och så säger den här vicepartiordföranden, men jag visste inte vad som stod i brevet. Det var liksom bara dumma, billiga, pinsamma undanflykter. Han hade alltså inte läst brevet, han skulle bara överräcka det. Och då frågade Lars Werner, han kunde skriva sådana här brev där. Men ja, det var inte jag som skrev det där brevet, säger Lars Werner. Det var undertecknat med hans namn, men det var så med, undertecknat med skrivmaskin. Så att man såg inte hans namnteckning, men om det var med, men med skrivmaskin var undertecknat Lars Werner. Och den här som är vicepartiordförande, han säger alltså, ja men det var inte jag. För han hade också uttryckt någon hyllning åt någon annan sån här östledare. Ja men det var inte jag som gjorde det, det var ju partiet som gjorde. Så då ursäktade han sig med att det var inte han som gjorde, det var partiet som gjorde. Ja, och så är han viceordförande. De satt bara och ljög och blånade här, men jag visste inte, nej men så var det väl inte. Jan Josefsson drog fram diverse saker man sagt och så vidare. Så det handlade om att de hade hyllat Sovjet, hela östblocket, alltså det där, och hyllat massmördarna, förtryckarna. Och de hade blivit bjudna på gratis resor lite av alla möjliga olika slag. En hade varit i Nordkorea och skrivit, ja det är så underbart här i Nordkorea, jag blev bjuden på det och det och det och det och det. Och folk går i takt, vilka fina demonstrationer de har, alla går i takt. Massor av människor var ute i 2 timmar och demonstrerade fram och tillbaka och rörde sig i Nordkorea. Det är annat än våra demonstrationer. Vi får bara ihop 200 stycken och här kan inte folk gå i takt. Hon som skrev det var också en av de högsta i VPK. Vad hette Vanja? Jag minns inte om hon var partisekreterare länge. Jag kommer inte ihåg. Eller hon var någonting i ledargarnityret där. Så det var det jag menade när jag började med att säga att det finns stora likheter mellan VPK och Nationaldemokraterna. Men intressant är att de ena är gullade i media, har varit så länge, de andra är totalt utfrusna och misskrediterade i media. Det som är så intressant när partierna egentligen är så lika. Men det var några gamla VPK som var ärliga. Det var för detta partisekreterare till Lars Werner och en kvinna som jag glömt vad hon hade för roll som var ärliga. Och Gudrun Schyman, hon är sådär att hon ska liksom försöka spela both sides of the fence. Hon försökte dels vara verkligt ärlig och samtidigt säga, men jag visste inte om vad som pågick. Nej, men jag visste inte om det där. Nej, men jag visste inte om det där. Så de hade väldigt dåligt minne, eller de visste inte om. Fast de satt i det högsta partigarnityret. Ja. Det är ganska ruskigt. En del av uppgifterna har man fått ifrån de hemliga arkiven. Alltså de register som KGB och Stasi, alltså spionpoliserna, har samlat på sig. En del av de register har man kunnat öppna och gå igenom efter murens fall. Och där har man hittat uppgifter om vad Lars Werner gjorde. Han ville ha sprit, eller han, de vill åka på resa och sånt där. Så att det är därifrån en del av uppgifterna kommer. Ja, nej, det är verkligen ruskigt, för att det är alltså folk som har mördats, avrättats i hela östblocket och i många andra länder med hjälp av mördarjuntor och regimer, och de har då fått stöd av kvisslingar i Sverige som har stött dessa på olika sätt och vis. Det är alltså förtryckarnas ställning har ju stärkts av att folk i Sverige då, som tillhör, man kan kalla för intelligensen, har öppet stött dem och undvikit att kritisera dem. Och dessutom kritiserat då till exempel USA och annars sen, det är så starkare. Ja, så det är någonting ganska ruskigt.
genom Nacka Värmdöposten. Jag tänkte jag skulle kolla om det var någon. Ni kom igår här. Men jag måste erkänna att jag hittade ingenting som jag tyckte jag skulle ta upp här. Ja, jag vet inte. Så att nej, tyvärr ingenting om Nacka Värmdöposten. Inga kommentarer i övrigt om vad det säger. Men jag tyckte inte just nu i alla fall att det fanns något där. God morgon, det här är Radio Nacka den 29 september 2004. Klockan är 7.52 och en underbar sol har nu börjat lysa allt starkare. Inte minst att jag drog upp gardinen här nu, men i alla fall har börjat synas över husen här i närheten. Vi har fortfarande 7,9 grader utanför fönstret och det kommer bli sådant 11-12 grader idag. Och lite sådär blandat molnigt och soligt. Just nu så lyser solen från en blå himmel, men det är en hel del vita moln där uppe också, så att det är en underbar morgon. Och ska se hur det låter på mellanvåg nu när det blir ljusare, om det går bättre. Vänta, ska vi höra här. Ja, det går inte bra. Jo, jag vet vilken låt det är. Man kan höra vilken låt det är. Nu börjar en ny låt. Vi ska höra om det låter bättre på internet då. Det låter som en helt annan låt på internet. Jag sitter och lyssnar på Pirate Radio 603 AM där. Jag ska köra lite där i eftermiddag igen. Får vi se hur det går. Om det går, om du vill se. Ja. Men det är kul att kolla. Man kanske skulle göra en sån här daglig koll på radiomarknaden här i Stockholm på morgnarna. När jag sände från Amerika såna här sändningar, så satt jag där med radiomottagaren framför mig och gick över den amerikanska radioskalan i Los Angeles och skickade smakprov hem till Sverige, både på tal och musikstationer, och beskrev hur det lät. Det var ganska roligt, men det kanske inte är lika viktigt när man är Nacka sänder för Nacka. Då kan man ju gå och skruva på sin egen radio i så fall. Men det var ganska kul. Det var ett par år sedan då. Och bara upplevelsen att kunna sitta i Los Angeles och sända hem till Sverige. Det var en dröm då som jag hade haft några år tidigare när jag kom till Los Angeles. Tänk om man kunde sända radio här från hem till Sverige. Men det var så omöjligt. Det skulle kostat massvis med stora pengar. Men sen var det någon som la ut det här internet mellan Atlanten och oss. Och sen internet kom så har man då kunnat sända ifrån hela världen till hela världen. Så det var ganska kul. Så världen har verkligen förändrats. God morgon, det här Radio Nacka. Ansvarig utgivare är radioföreningen Nacka. Och vill just på vakna upp till en trevlig onsdag morgon här. jag sitter här och kollar på när solen, alltså solen gick upp 6:52 i morse och går ner 18:26, och jag har ju så länge velat fira det här precis när solen går upp, att man skulle spela någon liten någonting då. Men, och på lördag så går solen upp 6:59, det vill säga en minut innan mitt program börjar. Och ja, men det skiljer ett par minuter, sådär, ett par, tre minuter mellan varje gång. Så att det innebär att på söndag så borde solen gå upp 7:01 och på måndag. Men vänta, är det inte på söndag vi går tillbaka till normaltid igen? Det innebär att då kastas det en timme, så att jag undrar om jag någonsin, jag försöker sitta och försöka räkna ut, kommer jag någonsin att kunna få säga i radio när solen går upp, eller flyttas det då en timme så att det liksom inte går i alla fall? Ja, jag vet inte. Vi ska se om de går upp klockan 7 nu, när vi hoppar tillbaka. Ja, det går nu upp klockan 6 istället. Eller blir det 8? Ja, jag vet. Nej, det var för krångligt. Jag får ta och räkna på det där under helgen och se om man kan lyckas lista ut hur det blir. Ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka, dags att säga tack och adjö, och vi hörs väl kanske igen då imorgon om datorerna som medier och så vidare. Ha det så bra i alla fall, jag heter Lasse Lundberg, finns här på morgonen och vi hörs, hej då.